P1-dokumentär.
Nu var jag vid vägs ände. Nu hade jag provat allt. Jag hade verkligen bara gett upp. Gud, vad vill du? Vad är ditt perspektiv? Visa mig hur du tänker. Jag har ju bara egentligen gått och väntat på rätt tillfälle att berätta att jag är homosexuell. Och det vill jag ju verkligen inte vara, för att det var ju motsatsen till att vara kristen.
Han är gay. Kan man inte, alltså, det är ett värre misslyckande. Alltså, men vadå? Vad har ni gjort? Det här är ju, ja, nattsvart mörker.
Fadern, sonen och synden.
Hade jag fått välja, hade inte jag valt att en homosexuell son skulle födas till mig. Homosexualitet är synd.
Om Gabriels kamp som homosexuell inom frikyrkan. Av Alexa Lundberg.
Tron har varit, ja, men den kom med modersmjölken nästan. Det var väldigt naturligt och inget som jag egentligen har haft anledning att ifrågasätta eller tveka på. Tron har alltid varit en given del av vem jag är.
Gabriel Jurell sitter i den stora soffan hemma i vardagsrummet. Han är 31 år och har kämpat emot sin homosexualitet i nästan hela sitt liv.
Det är väl, ensamhet är väl det som jag egentligen har kämpat med mest. Och tänkt att, men det finns inga andra som mig. Det är bara jag i hela världen. Det är en fruktansvärd känsla och tanke.
Gabriel är uppväxt i en frireligiös familj med pappa Per-Olof som är en stark profil i den karismatiska pingströrelsen. Han är vice ordförande för Skandinavisk teologisk högskola som har nära koppling till Livets ord och är ordförande för värdekonservativa kristna tidningen Världen idag som går i främsta ledet för att fördöma homosexualitet. Mamma Nancy är församlingsmusiker i Livets ord.
Ja, men när jag växte upp där på 90-talet så var det ju verkligen en varm och härlig och mysig liten gemenskap. Med, ja, men med scouter och barnverksamhet och gamla tanter som bakar till söndagen. Och, ja, en väldigt idyllisk uppväxt på många sätt. Alltså det är ju någonstans där i liksom puberteten som det först går upp för mig. Att jag kanske inte, ja, men kanske är funtad helt som alla andra. Och liksom i kyrkan pratar man en del om, ja, men att ni kommer känna, när ni ser tjejer så kommer ni få vissa känslor och vissa tankar. Och det är naturligt, men ja, så här och så här. Och då minns jag ju att jag inte tänkte så om andra tjejer. Den första naiva känslan och tanken jag hade då som barn var ju bara, aha, men det är ju kanske för att, ja, men Gud är med mig och liksom, därför jag har ett rent hjärta liksom. Så det var ju en väldigt naiv, liksom, barnslig tanke om att jag är nog lite bättre än andra då, som grusades ganska fort sen när jag insåg att, aha, men jag får ju inte sådana tankar om tjejer, men jag kan ju få dem andra killar. Men bara den här fascinationen av en annan person, av att vilja vara med honom och, ja, men, att titta lite extra länge på honom och bara tycka han är vacker eller fin och liksom bara röra den personen och göra den personen glad, den känslan.
12-åriga Gabriel bestämmer sig för att bli fri från sina känslor för andra killar. Han sätter upp ett mål. När han är 16 år ska känslorna vara borta.
Så det tänkte jag, det är ju fullt realistiskt. Det är ju flera år fram. Jag började läsa Bibeln väldigt intensivt, be väldigt intensivt. slutade upp med saker som jag trodde kunde ha negativ påverkan. Det kunde vara liksom att lyssna på okristen musik, att inte titta på okristna filmer, alltså sådana där bitar, liksom att försöka rena mig själv från världslig påverkan. Om jag närmar mig Jesus och liksom lever 1000% för Jesus och för Gud, då kommer min homosexualitet att försvinna.
En familj brukar ju bestå av en mamma och en pappa och barn.
Pappa Per-Olof syns och hörs inte bara i kristen media utan också i SVT. Här medverkar han i samhällsprogrammet Taxi med Lotta Bromé.
Var hamnar två män som har slutit ett förbund med varandra?
Det är ju en onaturlig samlevnadsform, upplever jag. Om bara män och män levde ihop och kvinnor och kvinnor levde ihop, så skulle människosläktet dö ut. Det känns väldigt onaturligt. För Bibelns undervisning är väldigt tydlig. Man och kvinna ska vara förenade och vara ett.
Gabriel blir allt mer rädd för att känslorna som vägrar försvinna ska förstöra relationen till Gud. Han börjar allt mer intensivt leta svar på hur han ska bli fri.
På den tiden så bodde vi på Stockholmsvägen i Märsta i ett hus där pappa hade ett kontor. Det var kombinerat kontor och bibliotek där typ alla böcker var kristna böcker. Här måste det finnas något bra om homosexualitet och att vara kristen. Man hörde ju bitar här och där och vi anordnade protester och sånt. Men det var ju inte att det var hela gudstjänster bara dedikerade till att prata om homosexualitet. Det är ju inte min minnesbild. Så att därför försökte jag hitta något form av material. Liksom. Den enda boken jag hittade var en bok skriven av Ulf Ekman som heter Ut ur Sodom och Gomorra.
Ulf Ekman är grundare av Livets ord. I Vägen ut ur Sodom och Gomorra ger han sin syn på homosexualitet, som han menar är Guds syn.
Och då kommer jag ihåg att han skriver att om homosexuella en dag ska få adoptera, vad är det som säger att de inte då kommer bjuda upp de här barnen att ligga i deras sängar och liksom utnyttja dem sexuellt? Jag minns det bara för att då blev jag bara så rädd för mig själv. Jag bara, hjälper det här? Är det den jag är? Att jag skulle vilja förgripa mig på andra barn och liksom göra såna hemska liksom saker. Det gjorde ju också att det blev väldigt tydligt för mig att det här var ju inte något som jag kunde prata om med folk. Det här var ju liksom, finns det något värre än det här?
Mer än någonsin så börjar människor tala om att vi måste ju acceptera homosexualitet. Vi måste acceptera registrerat partnerskap. Vi måste acceptera dittan och detta. Behöver du inte alls. Det är onaturligt och perverst för två män att hoppa i säng med varandra.
Ulf Ekman ger också ut kassettband genom Livets ord som familjen i Urell lyssnar på tillsammans.
När Gud skapade människan skapade han inte människan till Adam och Per, utan till Adam och Eva. Du kan säga vad du vill, men en av konsekvenserna av homosexualitet är AIDS.
För mig så var det bara, hjälp, då är det så. Det är det vi kristna tror. Liksom. Och sen i världen tror de annat. Liksom. Men det är bara för att de vill att man ska, de vill sprida propaganda att det är okej att vara gay. Liksom.
Gabriels pingstförsamling anordnar ett fackeltåg till stöd för Åke Gren, pastorn som åtalas för hets mot folkgrupp efter sin predikan om homosexualitet som en cancersvulst på samhällskroppen. Året är 2005 och 14-åriga Gabriel går i tåget tillsammans med sin familj.
Jag måste ändå idag säga att den som har varit med mig allra längst och som stod upp för mig när ingen annan stod upp, så gjorde världen idag det.
Från scenen på Sergels torg tackar Åke Gren Världen idag, pappa Per-Olofs tidning, för allt stöd.
Jag högaktar Världen idag, det som oförtrutet har arbetat på Och mycket av vad vi har kommit till idag, det är faktiskt världen idags förtjänst.
Nu är Gabriel 16 år, men känslorna för andra killar finns kvar. Målet om att bli fri har missats.
Och då var det en person som helt plötsligt var i mitt liv, en annan kille då, som jag bara blev helt fascinerad av. Och jag ville bara vara med honom hela tiden. Och jag ville bara sitta nära honom, hålla om honom. Och där och då så var jag så frånkopplad från mitt känsloliv. Så att jag kopplade inte ihop det till en början med att det här var en attraktion. Så här i efterhand kan jag ju se att jag var ju störtkär i honom. Alltså tokkär. Ja, men bara han nuddade mig så var det liksom elektricitet i hela kroppen. Han var den enda jag tänkte på konstant. Men då kändes det fint och rent. För att i mitt huvud så hade jag kopplat bort det från homosexualitet. Som då var så syndigt och fel. Liksom. Men sen en dag så hade vi umgåtts ganska sent. Och sen så skulle jag gå hem igen. Och då kysstes vi. Och det var min första kyss någonsin. Det var ju fantastiskt. Och där och då ville jag ju ingenting annat. Men sen på vägen hem så var det ju så extremt många känslor. Om jag bara tänker om att jag är värdelös, världens sämsta människa, världens sämsta kristen. Hur kan du ha gjort så här? Du kallar dig kristen. Och skam över att jag något sätt gjort fel mot Gud. Och liksom inte förtjänade att bli frälst för att jag gör så där mot Gud. Vi har inte haft något med varandra att göra sedan dess.
Åren går. Och familjen Urell blir medlem i Livets Ord. Gabriel ställer upp som volontär och som 24-åring får han en anställning i Livets Ords kyrka. Han växer snabbt in i rollen och blir en uppskattad medarbetare och en stark retoriker mot homosexualitet.
Jag var ju verkligen försvararen för sanningen, som jag tänkte då. Hjälp, det är pinsamt. Ja, men att jag kunde alla argumenten för varför det är fel och liksom... jag hade ju hemgrupper där man liksom samlas i hemmen och läser Bibeln och sånt. Och alla tillfällen när sådana här frågor kom upp, då förde ju den här undervisningen som skadade mig själv, den förde ju vidare själv. Så jag är ju offer för den och har själv varit med och spridit den. Jag var väldigt hård liksom.
Att ha homosexuella känslor tror Gabriel kan handla om att man är ansatt av en demon. Under gudstjänsterna i kyrkan ber han om att få förbön så han blir av med sin egen homosexualitet.
Så finns det ju en förebedjare där framme som man då kan berätta vad man vill ha förbön för. Och det berättar man ju i förtroende. Så det stannar ju med den förebedjaren, vilket då gör att det känns väldigt tryggt. Så då kan man ju berätta. Ja, men jag kämpar med liksom attraktion till människor av samma kön. För det var ju så. Men jag kunde inte säga jag är homosexuell. Det ordet kunde inte jag lägga i min mun, utan det var jag kämpar med samkönad attraktion eller ja, så. Och vill bli fri från det. Under väldigt korta perioder så tänkte jag att jag hade lyckats. Men det gick väldigt fort varje gång att inse att så var det inte. Jag kommer ihåg en resa tillsammans med en annan predikant från Livets Ord i Ryssland. Och vi var där och han predikade på bibelskolan. Han är väldigt karismatisk. Och han kallade fram mig och hade några ord till mig. Och så liksom bad för mig och... Då kände jag det som att det var liksom kraft som gick ut i hela kroppen och jag typ föll till marken. Och jag hade en väldigt liksom stark, sån här karismatisk upplevelse som är lite svår att förklara för om man inte varit med om det själv. Och då kom jag ihåg att jag tänkte, nu blev jag nog fri från min homosexualitet. Nu kommer den helige ande göra det, nu händer det. Och jag bara, yes, äntligen har jag fått tro för det. I 2 dagar i sträck så tänkte jag bara, hjälp, nu är jag fri, nu är det borta. Men sen, ja, efter 3:e dagen så bara nej. När man bara ser, ja, det där var en snygg kille. Så bara, vänta, så tänker man lite om man är straight. Då är vi ändå, alltså 20 plus. Ja, men vid den tiden så följde jag en del bloggar och såna här saker som pratade om en del om spiritual friendship, och man pratade då om att för homosexuella så är lösningen ett heterosexuellt äktenskap, och då ska du välja kärleken. Varje dag tar du på dig ett kors och följer Jesus, och det innebär att du korsfäster delarna av dig som inte överensstämmer med Guds plan, och det dödar du, och istället så väljer du att leva för Gud. Och det innebär då som homosexuell att du kanaliserar din sexualitet in i en heterosexuell relation. Då får du ändå utlopp för din sexualitet i ett forum där det är okej. Jag var kär i idén på att ha en fru. Verkligen förälskad i förälskelse och i kärlek och liksom äktenskap och kärnfamiljen liksom. Men jag kunde ju inte känna något för en kvinna överhuvudtaget. Ja, men då är ju alternativet celibat. Och det gjorde att jag ganska snabbt men jag bara inte hittade rätt tjej. Men det var lite fram och tillbaka där. Dejta, tänka att celibat är vägen, må väldigt dåligt över det, tänka, jag har inte hittat rätt tjej. Försöka dejta, inse att det inte funkar. Okej, då är det celibat. Må dåligt över det. Jag kanske bara inte hittade rätt tjej. Dejta, må dåligt över det. Men då är det celibat. Alltså, så att det blev ju liksom bara en väldigt destruktiv spiral. Jag ville gärna ha barn och sånt. Men jag lite tänka på att hur det skulle gå till. Och liksom sådana bitar. Liksom, för det kändes bara väldigt obehagligt.
Gabriel gör ett sista försök. Och dejtar en tjej som börjar bli kär i honom. Och som börjar bli lite frustrerad över att han inte tar nästa steg.
Det minns jag ganska starkt. För att då satt vi på en restaurang och pratade. Jag tittade henne i ögonen. Så ser jag liksom... Jag ser hur hon ser på mig. Och jag känner ingenting. Överhuvudtaget. Och då känner jag... bara att hon förtjänar inte det här. Mina problem liksom ska bli hennes problem. Det känns inte rätt. Så vi gjorde slut helt enkelt. Och det var bara för att hon förtjänade inte det. Efter det, då kom egentligen bara en stor hopplöshet. Nej, det är kört. Det är kört. Vad mer finns att göra? Nu är jag liksom fallit till marken och haft en jättestark liksom andlig upplevelse där jag verkligen har fått ett möte med Gud, och det är ju ändrar inget, och jag har liksom kämpat i åratal och det ändrar inget, alltså inget, alltså bara den här frustrationen av att inget ändras.
Annandag jul 2016 är Gabriel 25 år. Han har firat jul hos sina föräldrar och stannat kvar hos dem i Märsta. Han stänger in sig i ett rum.
Nu var jag vid vägs ände. Nu hade jag provat allt. Jag hade verkligen bara gett upp. Det går inte längre. Antingen så måste jag avsluta allt, dö eller försvinna, eller så måste Gud göra någonting. Det här är vägs ände. Ja, och bara satt hemma och grät och var förtvivlad och mådde sämst. Och satte på lovsång på så här, kristen musik och bad till Gud och bara amen, gav allt till Gud och dansade faktiskt då i rummet där själv. Och då upplevde jag i mitt inre något som för mig då jag uppfattar som Guds röst, som säger att ja, men Gabriel, du har hört vad människor säger och vad deras åsikter är, men vill du höra vad jag har att säga? Det var ju liksom som en tanke bara som kom in i mitt huvud. Och först jag tänkte bara, men vad? Jag vet redan vad Gud tycker. Men då var det som att det bara slog mig på en gång att jag har liksom aldrig kommit till Gud med liksom ett öppet hjärta. Ett öppet perspektiv där jag inte liksom kommer för att bli botad, helad, befriad eller vända om eller liksom så, utan där jag bara kommer liksom som jag är och säger så här, men Gud, vad vill du? Vad är ditt perspektiv? Visa mig hur du tänker. Och det som hände då var att jag öppnade Bibeln, var att jag läste den här berättelsen då i första Mosebok 19, som är en av de första böckerna i Bibeln, i Gamla testamentet, som pratar om Sodom och Gomorra, som ju historiskt i väldigt många år har varit förknippad med homosexualitet. Och då när jag läser den så slår det mig att den här berättelsen, det liksom handlar inte om mig. Ja, men det är några änglar som kommer på besök och det står att alla män i staden kommer och vill våldta de här gästerna. Och då svarar de då att nej, men våldta inte dem här. Ta mina döttrar istället. Våldta dem. Om det handlade om homosexualitet, varför var då lösningen att här är mina döttrar istället. Ta och våldta dem. Men jag har ju kämpat här nu i så många år att ens ha någon attraktion till kvinnor. Om det handlade om homosexualitet, liksom, då skulle ju inte att skicka ut två kvinnor skulle ju inte hjälpa på något sätt. Det som Bibeln tar upp här är ju sexuellt våld som inte har egentligen med sexuell lusta så, utan mer med makt och förnedring, på samma sätt som våldtäkt kan användas i krig eller i konflikt. Där började en resa där jag egentligen bara läste Bibeln med nya perspektiv. Mycket raseras ju på ett sätt också. Så det finns ju en sorg i det också, att det, att hela ens världsbild någonstans rasar samman.
Gabriel fortsätter resan att få ihop sin tro med sin sexualitet och hittar nu helt andra böcker än de han tidigare läst. Han får upp ögonen för att det finns ett helt community som har liknande erfarenheter. I USA hålls till och med konferenser för kristna hbtq-personer från frikyrkorna. På dagen ett år efter den här annandagen som började så hopplöst har han samlat mod till sig för att komma ut för sin familj. Han är 26 år.
Ja, men vi firat jul då och jag sover över hos mina föräldrar och har ju bara egentligen gått och väntat på rätt tillfälle att berätta. Så jag går ut på en lång promenad, bara går igenom Märsta och ber. Och bara frågar Gud, så här, men hjälp mig. Och faktiskt så var det, den morgonen när jag vaknade, då hade jag bara en känsla att idag är dagen. Idag ska jag berätta och det kommer gå till så här. Jag kommer gå ner, de kommer sitta i köket och så kommer jag sätta ner och så jag har något att berätta och sen ska jag berätta. Så vi satt där i köket och det var ju en chockartad upplevelse. Alltså jag undrar om inte jag har det inspelat.
Det är en sak som jag behöver berätta. För er?
Ja.
Oj, det här känns jättejobbigt.
Ja, det är lite svårt att berätta kanske. Men jag måste ändå berätta det.
Ja.
För ni kanske fattar. Men... och ni vet ju att jag lever för Gud och det är den absolut viktigaste grejen.
Att du lever för Gud?
Ja. Yeah, I live for God, you know, right? Yeah.
Yeah, well, it's förväntad.
Yeah, yeah, of course. Ja, jag vill berätta en sak. Ja, jag vill bara ha utgångspunkten att, liksom, att jag lever för Gud och allt så. Så att ni vet det, liksom. Men grejen är att det är ändå bra om ni känner till att that I'm gay.
Mamma Nancy stannar upp vid kylskåpet där hon är på väg att ta ut osten till frukostbordet. Per-Olof sitter tyst och tittar ner i bordsskivan.
I've been that my whole life, and even though I've tried to change it my whole life, it hasn't changed. And I don't live a gay lifestyle in any way. But the thing is, like, even though I live for God and I've tried everything, it just doesn't change. And now this year, I've just come to realize that it will not change either. And that God has actually made me this way. And I've come to accept that. And it's very difficult in many ways. But it, at the same time, it's the only thing I can do because everything else just makes everything worse.
Yeah. Jag minns inte att jag pratade engelska. Jag pratar ju engelska med mamma ofta, eller hemma ofta då, så det är väl därför. Alltså jag hade ju ingen aning om hur mina föräldrar skulle ta det. Och jag, nej, jag visste inte, alltså jag tänkte ju att det här kan vara liksom att jag berättar jag det här så, då var det liksom. Då, de kommer inte acceptera det och så liksom slutade det där. Det var ju ändå ett påtagligt scenario som jag föreställde mig. Ska vi se om jag vågar lyssna lite mer här så kan vi höra.
How do you know you're gay?
Well,
I'm sorry if I ask weird questions, but I mean,
because I can't.
You feel attracted to men?
No, but I can never be attracted to any woman. I've never been, even though I've tried.
Jag älskar hur jag bara svarar no och bara, ja, det är väl det betyder, eller va? Pinsamt.
I don't know what to say. I feel a little selfish. I feel like I'll never get any grandchildren.
Yeah, well, man, I would love to be able to give that to you, but I haven't really chosen this. And as I said, I don't live it. I mean, I live for God, and I always have, and I've never done anything else. But
det är väldigt tydligt liksom hur, ja, men det är det som är min fruktan, att de inte ska tro att jag lever för Gud liksom. Det är det som, ja, det slår mig bara när jag lyssnar hur liksom, ja, hur rädd jag var för det.
Men grejen är att jag har alltid hatat det här med mig själv och mått jättedåligt över det. Och varje gång, ja, nej, och så.
Och varje gång var?
Inget. Men tidigare har jag alltid velat förändra det här med mig själv. Att bli straight, bli så här. Men grejen är att det funkar inte. Och jag vet inget exempel på någon människa där det har funkat. Jag har läst alla berättelser. Jag har lyssnat på alla vittnesbörd. Alla. Och det finns inget exempel på någon.
Have you read that book, No Longer Gay?
Nej, just den har jag inte läst.
So basically, your sentence to a life without love.
Yeah, if om man ska hålla till den teologin som vi har i vår kyrka just nu, så ja, då är det så. Då har jag inget val.
Efter en stund säger Gabriel att han också vill berätta för sina kollegor i Livets ord, men att han är rädd för vad det kommer att innebära.
Why do you want to tell your colleagues?
För att jag är trött på att hela tiden här, åh, när ska du gifta dig, och när ska du det här, och när ska du det där, och du måste gifta dig så du kan åka ut, och alltså jag orkar inte med de här sakerna längre. Det är jättejobbigt varje gång liksom, och jag orkar inte det. Det är jättejobbigt.
I didn't know that.
Nej, jag vet, ingen vet ju. Nej, ingen vet. Men det gör inte det mindre jobbigt ändå.
I can't see Livets ord changing the way they believe over a day. Folk kommer att kanske ha förståelse för det, men ändå blir det inte samma förtroende ändå.
Så är det säkert. Nej, jag vet inte. Så jag funderar ju på att byta jobb. Men jag älskar ju att jobba i kyrkan. Och det är det som jag tycker är jättejobbigt. För det är så här, vad är mina val? Det är så här, för mig, alla andra människor, de kan få göra hur mycket fel som helst, men det är lugnt, för att de är straighta. Så ups, oj, ni hade sex för en giftighet. Oj, hur tråkigt. Så här, mig är det så här, välj. Tjäna Gud, lev för honom, men du får inte ha någon kärlek i ditt liv. Eller liksom, ha kärlek i ditt liv, men då får du inte leva för Gud, du får inte göra någonting, du får inte tjäna i kyrkan, du får inte göra någonting. Okej. Och det är liksom så här, oavsett vad man väljer, det är inget kul val liksom.
What if you just say you choose to leva celibat?
Ja, det är det jag har gjort hittills. Men grejen att det är ju inget val jag gör, för jag har ju inget val.
Nej.
Det är ju påtvingat. Det är ju, jag vill ju inte leva ensam. Jag vill ju vara en, jag vill ju gifta mig. Men jag får inte.
Mama, pick this banjo for me. I can't use it anymore. It's getting dark, much too dark to see. Feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on.
Det är klart vi var chockade. Vi blev förstummade, och jag hör hur svårt det var för Gabriel att berätta. Och vilken mod det måste ha tagit att samla på mod att berätta. Han är 26 år gammal. Han är inte 15 eller 16, han är 26. Och då har han väntat så länge att berätta hur han har känt hela sitt liv. Det känns sorgligt. Det gör mig ledsen att höra det här. Ja, jag hör smärta, hur svårt det är för Gabriel att säga det här. För att han vet vad det kommer att innebära för oss som kristen familj. Det finns ingen acceptans för homosexualitet i den gren av kristenhet som vi tillhör.
På inspelningen hörs Gabriel och mamma Nancy, men pappa Per-Olof sitter tyst.
Han var tyst. Och det kom jag ihåg, tyckte jag var jobbigare. Jag kom ihåg att jag var så orolig för vad pappa skulle säga.
Vad säger pappa? Du är helt tyst.
Men det är ju sånt som...
Här börjar det bli svårt att höra på inspelningen, men Per-Olof säger att djävulen har en förmåga att förstöra och förgöra. Han tror inte att Gud har gjort ett misstag när han skapade Gabriel, men han har ett problem med det här teologiskt.
Ja, visst. Så är det.
sen när jag berättat det. Ja, men jag... Min minnesbild är att jag bara gick upp på rummet och låg där på sängen och bara... Hjälp, vad händer nu?
Efter det så gick jag bara in på mitt rum. Det är ju bara tomt. Detta är overkligt. Alltså, kan du tänka dig att jag ska prata med någon och säga... Ja, vet du vad Gabriel berättade? Jag är homosexuell. Det är nog den största chockupplevelsen jag haft i mitt liv. Tanken har aldrig föresvävat mig. Det kan så här med facit i hand. Han började åka konståkning när han var 9 år. Så, här, så han har åkt konståkning och varit med på det här. Träna 4 gånger i veckan. Och det är liksom 20 tjejer och en kille, va? Men jag tänker ingenting på det. Det är ju så här Gabriel kan göra sånt där. Det är ju annars bara homosexuella som gör. Ja, det finns inte på... För mig var det... Jag skäms ju över att säga det här. Men för mig var det oförenligt att vara kristen och homosexuell. Alltså det är ju bara... Ja, utifrån den världsbild jag har haft och som då... i det här laget ordförande i världen idag, som i varje tidning, varje nummer skriver om detta som den stora ondskan som väller in över landet och hur hemskt detta är och dessa hemska människor och hur det finns hot också att kyrkan kanske skulle inkludera dem. Och... Nej, det var en chock. Är väl ett milt ord. Jag har problem med det här teologiskt. För det är ju utifrån Bibeln. Och hur får jag ihop detta? För jag har ju då varit och sagt att pingstpastoren måste få säga att homosexualitet är en cancersvulst på samhället. Att Sodom och Gomorra, det är jämförbart med Sverige som inför samkönade äktenskap. Vi kommer nog att bli förintade här snart. Alltså, hur förhåller jag mig med detta? Det är ett jätteproblem. Jag är inte lagd åt hållet att vara deprimerad, det får jag säga. Men jag går ju in i ett mörker här. Det är ju faktiskt så att under många månader så jag mår ju inte bra. För det här är... Jag vet inte vad man ska göra. Men Gabriel har ju ändå tänkt till i detta. Han vet ju vilka vi är. Så han sa att ni ska läsa det här. Och det var en amerikansk sajt. Det var bara så enkel. Säger bibeltexterna verkligen vad du tror att de säger? Det bara snurrar. Va? Och det plötsligt, okej, jag vet nog inte allt om det här.
Med Gabriels hjälp börjar Per-Olof forska i hur han kan få ihop sin tro med alla nya tankar och intryck. Men han säger inte till någon om vad sonen har berättat. Månaderna går och Per-Olof hittar en sida på nätet, Reformation Project, ett amerikanskt nätverk för hbtq-personer inom frikyrkan. De ska hålla en konferens i Florida.
Så jag och Gabriel, vi åker över i största hemlighet. För det kan man inte berätta för någon. Och jag minns ju fortfarande att man ska gå in i den här byggnaden, du vet, regnbågsflaggor och... Du vet, ska jag gå in här, då blir jag liksom en av dem. Ja, det här är ju hemskt att säga, men alltså jag vet bara, här är den här lokalen och jag kände nästan obehag att gå in. Jag är ju inte en av dem. Jag är ganska präglad av att det här är hemska miljöer, väldigt, alltså det finns någonting. Så jag går ju in där, håller mig lite på avstånd. Så de var ju då en kyrka och så börjar de sjunga och lovsjunga. Och de räcker upp sina händer. Jag ser på dem här. Jag ser att de sjunger från hjärtat. Och sen börjar vittnesbörd berätta om hur de då... de har blivit väldigt misshandlade. Men de älskade ändå kyrkan. Trots att de är så illa behandlade. Och ville inte hem. Alltså, och jag bara känner... De här är ju kristna på riktigt. Mer kristna än vad jag är. Alltså det här var en... Det här är riktiga kristna. Ja... Det var en upplevelse. Så var det ju seminarier också. Då var jag på de här olika seminarier. Så. Och i en av dem där så satt ju en hen, får jag väl säga, så alltså, hade ju bröst och skägg och och så började hon prata. Och när hon pratar, alltså det är en sån kärlek och en sån värme. Hen är ju genuint frälst. Och liksom igen bara, sådana här människor finns alltså på riktigt. Det här gjorde ett enormt intryck på mig. Så det här var en väldigt viktig milstolpe.
Senare kommer mamma Nancy också åka med till Reformation Project, som då hålls i Arizona.
Det stärkte och gjorde mig modigare att kunna stå upp för den syn jag har nu. Det gav mig kraft att kunna, ja, jag vet att det här är rätt. Jag är så otroligt övertygad om att det som jag tyckte förut är fel. Det är så fel. Så det gav mig mer mod att våga stå på.
Och mod för att stå på sig skulle familjen Urell komma att behöva.
Det tog mig ett år från det att Gabriel kommer ut att berätta detta för någon utanför vår familj. Det här går inte att prata om, därför att alla vet att det är fel. Så jag behövde ju själv jobba igenom den här frågan, så att jag kände att jag faktiskt hade landat i att Gabriel är faktiskt född på det här sättet. Vi har missförstått väldigt mycket. Så då tar jag mod till mig och talar om för min bror detta. Hans första kommentar är: ha, tycker du okej att vara pedofil också?
Det pågår en stor debatt i frikyrkorna om man kan vara homosexuell och samtidigt en sann kristen. De konservativa står fast vid sin syn om att homosexualitet är en synd, en perversion. Frågan sägs gå som ett svärd genom kristenheten, och de som bejakar avfärdas ofta som liberalteologer, några som inte tror på riktigt.
Jag känner ju skuld över hur jag har tänkt och medverkat till att de har blivit behandlade. Och där känner jag, när jag nu har annan förståelse, då känner jag att jag har ett ansvar, även om det inte är populärt. Så man måste ändå fråga sig, på vilken sida i historien ska jag stå?
Men riktigt ännu vågar inte familjen prata öppet om sin nya syn. Bara ett fåtal nära förtrogna får veta. Per-Olofs bror läser också hemsidorna som Gabriel tipsat om, och med tiden ändrar även han inställning. På annandagen 2020 sitter Gabriel och Per-Olof runt frukostbordet hemma i Märsta. Gabriel sitter djupt försjunken i sin mobil.
Och så visar han mig: jag tänkte lägga upp det här på Instagram.
Gabriel har skrivit ett långt inlägg där det står: jag hade inte tänkt berätta detta på sociala medier så här, men jag är övertygad om att vi behöver prata mer om tro och sexualitet på ett öppet och ärligt sätt i kyrkan. Jag är kristen. Jag är gay.
Det är ju med ganska stor bävan som jag bara, ah, men nu gör vi det här. Jag vill ändå få äga min egen berättelse.
Nu kommer någonting att hända. Jag tänker ändå, eftersom Gabriel är den han är, alla har jättestort förtroende för Gabriel. Så det här kanske blir bra.
Far och son resonerar en stund. Om Gabriel lägger ut sin berättelse nu finns ingen återvändo. Gabriel tittar på mobilskärmen, tar mod till sig och trycker på dela.
Så då kommer jag ut offentligt. Det blir krismöten i kyrkan där jag jobbar. Folk var ju inte alls öppna för att lyssna och ens höra min berättelse, utan det var ju, jag var ju en avfälling nu och inte kristen och sådär. Ganska fort så dras ju alla möjligheter bort från mig. jag hade ju sjungit i lovsången tidigare, stått på scen, talat, undervisat på bibelskola, stått framför kameran, tolkat. Jag hade gjort väldigt mycket olika saker. Och från ingenstans, utan att egentligen någonting sades till mig, så bara var jag inte längre med i något. Inte längre bjuden. Alla dörrar stängdes, och från en dag till en annan så ville man bara inte att jag skulle synas eller märkas av längre.
Sen började spilla över på mig. Jag hade ju ett antal förtroendeuppdrag. Antingen så avgick jag frivilligt, eller så skulle jag ju bort ifrån styrelsen. Jag har ju varit undervisad på bibelskolor. Det kommer inga kallelser. Jag har varit på kristen tv. Kommer ingenting. Det är lite konstigt det här när ingen vill ha med att göra. Jag var ombedd att skriva en artikel i en kristen tidning om krishantering i ekonomin. Och jag skriver det, och så plötsligt vägrar de att publicera den, för att det var för kontroversiellt att mitt namn var med i denna tidning. Det smärtade, för då känns det ett avståndstagande från mig. De tycker inte att jag är en riktig kristen. Det får jag säga. Det var inte roligt.
Jag valde att sluta till slut, för att jag kände att det inte var hållbart. Det är ju väldigt uppenbart att jag är inte saknad i kyrkan. Utan jag tror att många tycker det är ganska skönt att jag inte längre är där.
Per-Olof triggas när folk vänder honom ryggen. Som författare till ett stort antal böcker med kristna teman är han van att bli lyssnad på. Han vill inte ge upp inför tystnaden som slår emot honom, utan sätter sig ner och skriver en bok till stöd för sin son. Verkligheten korrigerar. Han menar att kyrkan har förändrats förut och vill att de öppnar upp för ett samtal i de här frågorna. I november 2022 skickas Verkligheten korrigerar ut till 500 pastorer och frikyrkliga profiler. Den möts av tystnad, men de som ändå säger något kallar den för teologiskt undermålig.
Jag trodde att just därför att jag var respekterad och att folk kände mig, att när jag säger den här frågan är komplex, att folk skulle vilja föra ett samtal och ta mig på allvar. Men så har det inte varit, utan det har varit en tystnadskultur och en form av utfrysning och mobbing. Och det har ju naturligtvis påverkat mig. Så här kan vi inte ha det. Så därför har jag ju snarare då känt att vi måste få till stånd en förändring.
Hej grabbar.
Om ingen annan gör det får man ta saken i egna händer.
Det
regnar. Ja, jag känner det.
Ja.
Därför ska Gabriel och Per-Olof anordna en egen konferens för hbtq-personer inom frikyrkan, precis som den de själva varit på i USA. Den kommer gå av stapeln under Kristi himmelfärd 2023.
Här har vi vår supervaktmästare.
Tack.
En regnig kväll följer jag med far och son till Emanuelskyrkan i Stockholm, där konferensen ska hållas.
Här kan man ju sitta, och där ute sitter man och fika här.
Det är ju väldigt viktigt med fika, om det ska bli en bra konferens.
Det som jag tycker är så fantastiskt i det här nu är ju att, alltså, när jag kom ut, då tänkte jag att jag är väl den enda i världen som är kristen och homosexuell typ. Och så inser man att så är det verkligen inte, vi är så många fler. Och så är det också nu när vi har liksom börjat jobba med den här konferensen. Det finns ju fantastiska kristna organisationer som har jobbat med sådana här frågor jättemånga år sedan, men då i en annan del utav kyrkan. Kanske Svenska kyrkan och vissa delar av frikyrkan. Där är man ju bara så tacksam för alla som har gått före, och att vi får vara en liten del i att ta det här vidare in i den lilla delen utav kyrkan som vi är ifrån, får vara en del av någonting större.
Jag tror att det här är en väldigt fin lokal, men den är då, vad ska jag säga, den är lite större.
Jag vet inte om jag håller med dig där.
Jag har ångrat mig också, för jag från början tänkte jag det, men sen gick jag in där med Henrik, och då minns jag att ni var här och det var en sån gospel.
Ja.
För det finns såna här.
alltså, som har varit med i frikyrkan i Pingstkyrkan.
Jag behöver inte kämpa längre. Jag har kämpat så himla många år. Och det har varit så himla jobbigt. Alltså, på riktigt. Och nu behöver jag inte det längre. Och liksom... Mam, jag var så trött innan. Och nu så... Så behöver jag inte vara trött längre. Nej, det känns så himla skönt.
Du har hört Fadern, Sonen och Synden av Alexa Lundberg. Producent Ylva Lindgren. Slutmix Tor Sigvardsson. Och det här är en P1-dokumentär från 2023.